välkomna då allesammans denna varma augustidag. Dock något kallare än vad det har varit de senaste månaderna. Men välkomna allesammans, och vi ska bege oss till Bibeln i vanlig ordning. Och det är böckernas bok. Det är en bok som vi aldrig kan vänja oss vid på det sättet att det här kan jag, det här vet jag. Bibeln själv säger, första Korinthierbrevet 8:2, att vi vet ingenting så som vi borde veta. Det vill säga, varje gång vi öppnar skriften så kan den helige ande ge oss en helt ny, fräsch tillämpning av någonting som vi trodde att vi visste. Och det är det som är så härligt med den här boken, att den blir aldrig gammal, den blir aldrig utläst, den blir aldrig, man har aldrig en kunskap om den så som man borde ha. Och jag tänkte göra det lite annorlunda idag. Jag var ju i Baltimore och hade en session där jag talade om eskatologi. Det var också temat för konferensen i Kiljava, där jag vid ett par tre olika tillfällen delade i olika sammanhang. Så de här tankarna har delvis med det att göra, men det har en annan koppling också. Och tänkte bara att vi kan be och sen bege oss till andra Thessalonikerbrevet 3, förlåt mig, andra Thessalonikerbrevet, andra kapitlet. Och jag tror att vi ska läsa från vers 1 fram till 8 ungefär. Herre, vi tackar dig för denna morgon. Herre, vi ber framförallt för våra hjärtan, Jesus, att vi allihopa skulle ha den inställningen att vi vet ingenting så som vi borde veta. Det handlar inte om mänsklig kunskap, det handlar om gudomlig vishet. Det handlar om en bok som du har inspirerat och skrivit genom människor, till människor, för att vi ska kunna veta och förstå vem du är. Du är vår skapare, och det är många som känner dig som skaparen. Du är också domaren. Du ska döma våra, inte bara våra gärningar, men våra tankar, våra uppsåt. Det är också många som känner dig som domare. Men det är väldigt få som känner dig som sin frälsare. Och det är det som du också vill göra gällande för oss. I Hebreerbrevet 2 står det: en sådan stor frälsning, att du frälser oss till ande, kropp och själ. Herre, vi ber denna morgon att vi skulle ha en inställning till ditt ord, Jesus. Att vi är här för att lära oss någonting. Vi är inte här för att vi är födda in i en tradition. Vi är inte här för att vi kan vinna någonting rent mänskligt. Vi är här för att du har kallat oss in i en kropp som är dina lemmar, som är någonting som du vill föra ut i hela världen. Precis som vi hörde här igår, hur Jonathan och Julia fick vittna för någon, och Taina berättade hur hon vittnade för någon på ett hotell, och så vidare och så vidare. Att vi är kallade till att vara dina vittnen, Herre. I Apostlagärningarna 1:8 står det att vi ska vara vittnen i Jerusalem, det vill säga våra egna grannar, vår egen stad, Judea, eller Judén, som är området runt omkring. Men också i Samarien, som är lite längre bort. Men det står också världens yttersta gränser. Det vill säga att vi har ett sinne som är inriktat på mission. Och det är vad vi har fått i vår församling. Det är det vi har lärt oss under åren. Det är det vi vill leva med och för. Så välsigna de här tankarna, Jesus, från andra Thessalonikerbrevet. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Okej, så andra Thessalonikerbrevet och kapitel 2. Och för er som känner till de här Thessalonikerbrevena, så hamnade Paulus där och var hos dem en ganska kort tid. Han undervisade dem, ibland säger man att eskatologi, det vill säga läran om de yttersta tingen, Det är ingenting som man ska undervisa folk som är nya troende. Det är någonting som kommer efter 10-20 år, om ens någonsin. Men vi har sagt tidigare att 27% av Bibeln är profetisk, eller var profetisk när den skrevs. Så varför skulle vi inte ägna en fjärdedel av det vi säger åt ting som har med det profetiska att göra? Därför att genom att förstå eskatologi och profetior så kan vi också förstå så mycket annat i Bibeln. Ändrar vi vår eskatologi, då är det stor risk att vi också ändrar på andra läror i Bibeln. Det är intressant att se att när man ändrar på ett område, det är lite som ett dominospel, då påverkar det andra områden och så vidare. Så Paulus hade varit hos dem förmodligen bara ett par månader, men han hade redan hunnit att undervisa dem ett antal saker. En sak som han undervisade dem, det var att det de skulle vänta på, det de skulle se fram emot, var vår Herre Jesu ankomst. Och det vill säga församlingens uppryckande. Det var det han undervisade dem. Men som alltid så ligger inte fienden på latsidan. Han kom in och förvirrade dem, precis som han förvirrar människor idag på olika områden. Han lyckades med att sända ut ett förfalskat brev, som möjligen också var ett brev som någon låtsades vara Paulus. Man skrev under det, liksom, hans signatur. Och det här brevet sa att ni lever redan nu i Herrens dag. Det vill säga, ni är redan i vedermöda. Alltså Herrens dag inkluderar 7 år av vedermöda. Inkluderar hans andra tillkommelse, det vill säga återupprättelsen av Israel, och sedan 1000-årsriket. Allt det kallar Bibeln för Herrens dag. Alltså 1007 år. Och han säger, ni lever redan där. Men Paulus säger, det är inte så. Han har redan i första Thessalonikerbrevet undervisat i 4:e kapitlet, verserna 13-18, att så här ska det gå till när Herren kommer tillbaka. Han talar om församlingens uppryckande, han talar om att Herren ska komma och rycka upp sin församling och vi ska möta honom i molnen, alltså annorlunda än hans fysiska tillkommelse efter vedermödan. Han har redan undervisat det, och det är bara 6 månader, på sin höjd 1 år, mellan att han skrev första Thessalonikerbrevet och andra Thessalonikerbrevet. Så det var ganska färskt det här som han sa. Båda breven är väldigt tydligt dedikerade till att tala om ändens tid och eskatologiska saker. Och så om Paulus tyckte att det var viktigt, så kan också vi tycka att det är viktigt. Och det intressanta här är att jag har varit lite grann i olika sammanhang den här sommaren. Och det är ingenting som jag kan klaga på eller så, men jag märker att djupet på den bibelundervisning som finns är ofta inte speciellt bra. Det är väldigt ytligt, det är väldigt mycket känslor, det är väldigt mycket vad tycker jag, vad känner jag, vad vill jag. Var passar Gud in i min plan ungefär? Och det är inte riktigt så vi tänker. Det är Gud som har en plan, och frågan jag ska ställa mig är naturligtvis, hur passar jag in i den planen? Inte tvärtom. Och läror, eller doktriner som vi ibland kallar det för, har blivit något av en bristvara. Det är nästan så att man ser att om man betonar bibellära, då är man splittrande. Därför att tänk om någon annan tycker annorlunda. I Finland så använder jag en väldigt fin term som jag ska använda nu också, och så ska jag förklara vad den betyder. Och det är nämligen postmodern epistemologi. Var det någon som hängde med där? Postmodern epistemologi. Postmodern betyder att allting är relativt. Tycker du si, så tycker jag så. Det ena är inte rätt, det andra är inte fel. Vi kan komma överens ändå. Det är den postmoderna tänkandet. Det är egentligen en konstterm, men den används också i andra sammanhang. Men vad betyder då epistemologi? Jag förklarar det, så är det inte så konstigt. Så jag pratar så att jag inte förstår. Ni förstår, det betyder läran om sanningen. Ingenting annat. Så det betyder att en postmodern epistemologi, det betyder hur ser vi på sanningen idag? Och så här ser man på sanningen idag. Någon tycker någonting här borta. Jag tror så här. Någon annan tycker på det här sättet. Här borta. Okej. Då närmar vi oss varandra. Kommer dit. Sen kommer den här personen hit. Och så säger vi att det här är sanningen. Du tar din sanning. Du tar din sanning. Och så möts vi på mitten. Och så säger vi att det här är nu sanningen. Så vi tar alla sanningar. Eller vad folk tror och tycker är sanningar. Vi slänger ner dem i en gryta. Och vi rör om ordentligt. Och så serverar vi det här och kallar det för sanning. Men två motsägande sanningar kan inte vara sanna parallellt. Det är ett av logikens lagar. En av logikens lagar. Så det betyder att postmodern epistemologi, som ni nu vet vad det betyder, är inte sant. Det är inte så. Och det är så vi ofta med Bibeln säger liksom, åh, det är en tolkningsfråga, åh, du tycker si och jag tycker så. Det är inte så att vi säger, vi tycker så här och det är rätt och ni andra kan flyga och fara. Det är inte det vi säger. Vi respekterar att andra människor tycker annorlunda. Men vi kan ändå gå till Bibeln baserat på de övertygelser vi har, baserat på den form av bibeltolkning vi har. Och vi kan komma fram till slutsatser. Och vi kan tro på de här slutsatserna. Vi kan ha övertygelse. Det är där som det börjar att bära. Det är inte liksom det här att ja, vi kan nog aldrig riktigt veta vad sanningen är. Vi får inte falla i den fällan. Det blir ingenting kvar av det. Köp inte postmodern epistemologi, utan håll er till biblisk sanning. Jesus sa i Johannes 4:22 att judarna hade sanningen. De visste sanningen. Samarierna hade inte sanningen. Jesus sa inte, okej, ni tror så att man ska tillbe Gud på det där berget. Och vi judar, vi tror att vi ska tillbe honom i templet. Ska vi mötas på halva vägen? Vid bergets fot. Vi lämnar templet, går till bergets fot. Ni kommer ner från templet och vi möts vid bergets fot och tillber tillsammans. Så har vi kompromissat våra tro. Alltså, vi vet sanningen. Och den finns i Gamla testamentet, från Gamla testamentets perspektiv, i templet. Så han säger att, okej, där finns sanningen. Ni känner inte sanningen. Det var inte det att han var elak mot henne, men han sa att det finns en sanning och jag representerar den och jag kommer inte att kompromissa. Ni har inte den sanningen. Men nu står vi och samtalar med varandra och du kan lära känna den sanningen på samma sätt som jag känner. Så vi vill ha en Jesus-centrerad hermeneutik. Det är ett annat ord som vi inte vet vad det betyder. Hermeneutik betyder läran om hur man tolkar Bibeln. Eller läran om hur man tolkar vilken skrift som helst. Men det är hermeneutik. Vi vill ha en Jesus-centrerad hermeneutik. Det vill säga i Hebreerbrevet 10:7 så står det att i bokrullen, det vill säga i skriften, hela skriften, så står det skrivet om det. Det är inte så att det står bara om Jesus i Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Det står om Jesus i hela Gamla testamentet. Det var en förberedelse för hur han skulle komma. Så när vi läser Gamla testamentet så ser vi varför Jesus skulle komma. En lag som ingen kunde uppfylla. Kom han för att uppfylla så att vi kan tro på honom och få samma lag uppfylld. Sen läser vi evangelierna och där ser vi vad Jesus sa och gjorde. Där har vi berättelsen om honom när han gick på jorden eller fanns på jorden under 33 år. Och sedan läser vi epistlarna som kommer efter och där ser vi hur kyrkan förklarade och tolkade det som Jesus sa och gjorde. Så vi ser att i hela skriften så har vi Jesus på plats. Och det är så vi ska se på Bibeln. Han finns i hela skriften. Och säger, men jag vill känna Jesus. Ja, men om jag ska känna honom med mina känslor så måste jag först känna honom i skriften. Därför att vilken Jesus är det annars jag tillber om jag inte kan definiera vem han är rent bibliskt? Så vi ska titta nu på de här verserna i andra Thessalonikerbrevet och kapitel 2. När det gäller vår Herre, vers 1 då, när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Så här har vi alltså bakgrunden. Han hade varit hos dem, han hade lämnat dem, han hade undervisat dem vissa saker. Nu kom det andra och sa att nej, det är inte riktigt så som Paulus sa. Eller det har ändrats sedan dess. Och någon påstod sig ha ett ord från honom. Någon skickade runt ett brev som var förfalskat och sa att det här kommer från aposteln eller apostlarna. Och det hade uppstått förvirring. De hade tappat fattningen. Och det gick ut på att Herrens dag redan hade kommit. Alltså, ni är redan i vedermöda. Nej. Det stämmer inte riktigt. Då säger han så här i vers 3. Och här är vårat fokus för bibelstudiet nu, även då vi ska läsa ett antal versar efter det. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Okej, så det är två saker som måste hända här. Och de händer i kronologisk ordning. Först måste det ske ett avfall. Och sedan efter det ska laglöshetens människa, som är ett annat ord för antikrist, träda fram. Där har vi ordningen. Ett avfall och sedan träder antikrist fram. Så vad betyder det då? Det här ordet ska vi titta på alldeles strax. Och vi läser några versar till innan vi återvänder till vers 3. Motståndaren, det här vers 4, som förhäver sig över allt som kallas Gud och heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det är uppenbarligen där, antikrist. Kommer ni inte ihåg att jag sa detta när jag ännu var hos er? Så han hade redan undervisat det. Så andra Thessalonikerbrevet är egentligen bara en repetition av vad han har sagt i första Thessalonikerbrevet. Och det var bara 6 månader. Eller mellan 6 och 12 månader mellan de här breven. Så det var inte så att liksom, jag kommer inte ihåg vad han skrev för 20 år sedan. Det var ganska färskt i minnet. Vers 6. Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka. Honom syftar på laglöshetens man, det vill säga antikrist. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Okej, om antikrist är Satans man, vem är det då som är förmögen att hålla honom tillbaka? Jo, det är nämligen han med stort H. Det är ett personligt maskulint pronomen. Och vad är det Jesus kallar den helige ande i Johannes? Han kallar honom honom, inte den eller det. Han är en person med ett maskulint pronomen. Och här säger han att han hålls, antikrist hålls tillbaka av honom. Och han måste röjas ur vägen. Vers 8. Sedan ska den laglöse uppträda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns ande och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Så här kommer alltså hans ankomst efter vedermördan, talar han om här. Och då kommer han att döda antikrist med, eller alltså han kommer att besegra honom med bara ett enda ord. Men vem är då han? Den helige ande. Och var bor den helige ande i församlingens tidsålder? I de troende. Så det betyder att när den helige ande tas bort, då tas också församlingen bort. Och nu ska vi återvända till vers 3 och titta på ordet för avfall. Och så ska ni få höra någonting som ni säkerligen, troligen, ska jag säga, inte har hört. Väldigt intressanta tankar. Vi ska titta på det exegetiskt. Okej, vad betyder exegetik? betyder att ta, det kommer från ett grekiskt ord, att ta någonting ut ur någonting. Alltså meningen från ett ord tar vi ut. Det är exegetik. Jag läser inte in någonting som är motsatsen, utan jag drar ut meningen ur någonting. Och så ska vi titta på det i sitt sammanhang. När vi studerar Bibeln så finns det tre regler. Och det är kontext, kontext och kontext. Det vill säga sammanhanget någonting skrevs i. Och det sista vi ska titta på är också hur det här har använts historiskt. Vad har folk sagt om det tidigare? Så både exegetiskt och sammanhanget och historiskt. Men det här ordet här för avfallet, det har i grekiskan en bestämd artikel framför sig. Vem vet vad en bestämd artikel betyder? I svenskan har vi inte bestämda artiklar egentligen, utan det är ändelsen på ordet som bestämmer det. Man säger en bil, obestämd artikel, vilken bil som helst. Men man säger bilen, då handlar det om en speciell bil, med en speciell färg, med en speciell modell och så vidare. Det är en, vi använder inte bestämda artiklar, men i grekiskan finns det en bestämd artikel. Då är det avfallet, inte vilket avfall som helst. Och då ställer jag mig den här frågan. Om Paulus talar om ett avfall, hur tänker ni en avfall? Någon ska avfalla från tro, någon ska sluta tro, någon ska gå från den sanna, sunda läran till den falska läran. Det är ju så vi tänker på ett avfall, eller hur? Men vilket avfall talar han om? Hur många avfall har det varit från sanningen i historien? Hur många som helst. Gnosticismen i den första århundrade. Vi hade arianismen som är det som Jehovas vittnen tror idag i andra, tredje århundrade. Bara för att tala om några stora. Vi har haft avfall under hela kyrkohistorien. Vi har haft avfall i vår tid. Församlingar och samfund som har trott på den bibliska läran men lämnat det. Så vilket avfall är det vi ska leta efter för att veta att nu kan laglöshetens människa, det vill säga antikrist, träda fram? Det kan ju vara vad som helst. Det är avfallet i bestämd form. Och det här ordet är i grekiskan apostasia. Apostasia. Och då behöver vi inte ha så mycket fantasi för att förstå att det engelska ordet apostasy kommer därifrån. Det betyder just att avfalla. Och det finns faktiskt något liknande svenskt ord också som man använder lite grann i kyrkospråk. Men det här är intressant. Därför att det här ordet apostasia, det här har man då översatt med avfallet i svenska bibeln. Ni kan titta på olika bibelöversättningar. Man översätter det uppror mot Gud, att man går bort från sanningen, etc. etc. Många olika, men det har alltid en andlig koppling. Det vill säga att det är någon som går bort från sanningen. Ett andligt eller kyrkligt avfall. Men om vi tittar lite noggrannare på det, så ser vi att det här ordet, det betyder egentligen någonting så enkelt som att gå från punkt A till punkt B. Jag befinner mig på punkt A, jag förflyttar mig till punkt B. Och det är naturligtvis sant. Jag finns på punkt A, jag tror på den bibliska sanningen. Jag förflyttar mig till punkt B, som är en falsk lära. Det är inte så konstigt. Men om det bara syftar på att förflytta någonting från punkt A till punkt B, är det då nödvändigtvis så att det talar om ett andligt avfall? Det intressanta här är att det här ordet används bara två gånger i Nya Testamentet. Det ena är här, i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 3. Det andra är Apostlagärningarna 21:21. Och där står det att några har avfallit från Mose undervisning. Så tittar vi på substantivet, säger någon. Vad betyder ett substantiv? Namn på saker och ting. Pulpet, det är substantiv. Stol, det är substantiv. Saker och ting. Så här är det ett substantiv, avfallet. Och det används bara en gång till. Och där används det också om ett andligt avfall. Men det finns andra former av ordet. Nämligen verb. Och vad är ett verb? Verb handlar om handling. Det vill säga jag kör, jag går, jag talar. Det är någonting jag gör, det är ett verb. Då används ordet afistemi, som är alltså verbformen, 14 gånger i skriften. 11 av de gångerna, alltså en klar majoritet av de här gångerna, så betyder det att flytta någonting fysiskt eller materiellt. Om ni inte tror mig så kan vi ta några exempel. Vi kan slå upp till exempel Lukas 2:37. Här har vi ett exempel på det. Jag hinner inte ta alla 11. Men Lukas 37. Det var det. Hon var nu änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Vet ni vilket ord som är afistemi? Hon lämnade aldrig templet. Hon fysiskt gick aldrig bort från templet. Där har vi ett exempel på hur det här ordet används. Vi kan gå till Lukas 4:13. För då är vi nära. Bara bläddra en gång förmodligen. När djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Det vill säga Satan flyttade på sig. Han lämnade Jesus för en tid. Vi går vidare i apostlagärningarna där vi hittar de flesta av de här exemplen. Men apostlagärningarna 13, vers 27. Men han ska svara er: jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. Jag talar till en grupp människor och säger: gå bort ifrån mig. Återigen, ett fysiskt, materiellt lämnande. Inget andligt avfall. Vi kan ta och titta också på Apostlagärningarna 5:38. Om jag sa apostlagärningar förut och var i Lukas, så förstår ni förmodligen att jag sa fel. Men apostlagärningarna 5:38. Det är visserligen samma författare, Lukas, men dock två olika böcker. Apostlagärningarna 5:38. Och nu säger jag: håll er borta från dessa män, låt dem gå. Till om detta skulle vara ett påhitt eller ett verk av människor kommer det att rinna ut i sanden. Här har vi igen: håll er borta, gå bort ifrån dem. Han talar om människor som ska gå bort från en annan grupp av människor för att det är inte lämpligt att vara i deras närvaro. Och för att ta ytterligare ett sista exempel från epistlarna, Andra Korinthierbrevet 12, där är det Paulus som skriver om sin turntagg i sidan. Kommer ni ihåg den berättelsen? Paulus turntagg. Och där säger han 12:8. Andra Korinthierbrevet 12:8. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Alltså ta bort den ifrån mig. Så där använder ett ordet afistemi igen, att fysiskt ta bort en turntag från honom. Som andra ord, alla de 14 gånger som ordet verbformen används, 11 av de gångerna så syftar det inte på något andligt avfall, utan det syftar på en förflyttning av någonting fysiskt eller materiellt. En människa, en sak eller vad det nu kan vara. Så det talar för att detta också skulle mycket väl kunna vara fallet i andra Thessalonikerbrevet. Och nu ska vi gå tillbaks här till det här och se på kontexten. Nu tittar vi på det exegetiskt och så ska vi titta på kontexten. Jag sa tidigare att ett falskt brev florerade bland Thessalonikerna. Och i det brevet så stod det att vi är redan, lever redan i Herrens dag. Antikrist finns ibland oss och så vidare. Och Paulus säger nej, det kan inte vara så. Därför att han kan inte träda fram förrän avfallet i bestämd form har ägt rum. Och då ställer vi oss frågan, avfallet i bestämd form, vilket avfall är det han säger? Vilka människor är det de ska titta efter? Liksom? Ja, de har nu avfallet där, det var en liten grupp där. Och de tror inte längre som vi gör. Och de tror inte, oh, då vet vi att nu kan han antikrist träda fram. Det har varit avfall till höger och vänster i hela kyrkohistorien. Vilket avfall är det Paulus i så fall talar om? Är det någonting annat? Om ni dröjer ett ögonblick så ska ni få svaret. Så det viktiga är när vi studerar skriften, det är att hålla oss till sammanhanget. Det är den gyllene regeln. Och hela kontexten här är egentligen ett fysiskt förflyttande. Vad är det han talar om? Han talar om eskatologi, han talar om församlingen, han talar uppmuntrande ord till Thessalonikerna att ni ska se fram emot någonting, nämligen inte antikrists framträdande utan Jesu ankomst och uppryckande av sin församling. Och om ni nu tänker er själva att det här ordet kan och gör i den majoriteten av alla fall syfta på ett fysiskt förflyttande snarare än ett andligt avfall. Vad är det då han säger? Förflyttningen i bestämd form måste först äga rum innan antikrist kan träda fram. Med bestämd artikel innan. Vad är det för en förflyttning? Vad är det som ska förflyttas från punkt A till punkt B som måste ske innan antikrist träder fram? Det är församlingens uppryckande. Han talar om församlingens uppryckande. Uppryckandet måste ske innan antikrist kan träda fram. Och du säger man, vad spelar det för roll? Varför står du och gapar och skriker åt oss i 40 minuter här en söndag morgon? Det spelar väl ingen roll. Jag vill tillbe Jesus. Det betyder jättemycket. Därför att om det är sant, då har vi ett vattentätt fall för att församlingen rycks upp innan vedermödan. Och det är en stor diskussion. Och allt fler som har trott som vi gör har nu gått ifrån det och tror att den kommer efter vedermödan. Så därför är det viktigt. Och det är också viktigt därför att, vad är det för typ av uppmuntran? Så vet ni grabbar och tjejer, snart så kommer antikrist att dyka upp. Det ska bli riktigt roligt, vi ska bli förföljda så det bara sprätter om det. Fantastiskt. Det ska vi uppmuntra varandra med. Knappast. Han säger att jag uppmuntrar er med att han ska komma tillbaka och hämta er. Maranatha finns en församling som heter här ute utanför Stockholm. Och vet ni vad ordet betyder? Det var det de hälsade varandra med i den första församlingen. O Herre Jesus kom. De gick inte och väntade på att antikrist skulle dyka upp. De gick och väntade på att förflyttningen skulle ske. Och han säger att om ni är kvar på jorden, då finns det ingen antikrist. Det är därför vi inte kan sitta och titta på tv och säga, men den här personen är säkert antikrist. Han kan inte manifesteras på jorden förrän han med stort H, maskulint personligt pronomen, det vill säga den helige ande, har tagits bort. För hur kan man ta bort den helige ande? Han är den tredje personen i treenigheten. Det är klart man inte kan ta bort den helige ande. Men i denna tidsålder, i första Korintherbrev 12:8, så är han inneboende i alla troende. Och han har döpt alla troende in i Kristi kropp. Han är inbakad i församlingen. Och när den helige ande går, då går församlingen. Och det är uppryckande. Och det är det Paulus talar om. Han talar om avfallet, apostasia, som alla har översatt sig. Men har du hittat på det här själv? Jag tittade på ett antal olika bibellärare, inte bara två eller tre, massor. Och det är helt klart en minoritetssyn. Det jag säger är en minoritetssyn. Men det är inte dock något som bara jag tror. Kenneth Wist, som en del av er har läst hans grekiska utläggningar, säger det. Dwight Pentecost, som skrev Things to Come, den här tjocka boken. Tim LaHaye, som skrev Left Behind-serien. Ett olika antal, men mera intressant. 1611 skrevs en engelsk bibel som hette Kung Jakobs bibel, The King James Bible. Det är en bra översättning, det är ingen tvekan om det. Men den använder ordet avfall. Men om man tittar på tidigare engelska översättningar, till exempel Wycliffe, de kom ut några hundra år tidigare, Tyndale, Coverdale, också Genèvebibeln, som kom ut på 1500-talet, som visserligen var ursprungligen på franska, men väldigt snabbt översattes till engelska. Alla de talar, använder ordet förflyttning. Den stora förflyttningen, eller departure använder man, använder dem. Men King James börjar att använda ordet avfall. Och det finns ingen historisk eller teologisk förklaring för varför man gjorde det. Men vi vet att man gjorde det. Och det intressanta är att de allra flesta översättningar, vare sig de är på engelska eller något annat språk, de brukar snegla lite grann på King James. Den är liksom en auktoritet i historien. Och därför väljer nästan alla att ha det här synsättet och översätta det på det här sättet. Men det här är väldigt intressant. Och det är sådana här små guldkorn som vi kan hitta. Ett enda ord i Bibeln. Talar om ett fysiskt avfall, eller förlåt mig, ett andligt avfall. Vilket då? Vilket är avfallet? Vad ska vi tala om? Det finns hundratals, tusentals tillfällen i historien där människor har avfallet från den sanna tron. Det går inte att definiera det. Men om vi talar om förflyttningen från punkt A till punkt B. Därför att man använder ordet, jag är på punkt A, det vill säga jag har... jag tror på sanningen. Jag förflyttar mig till punkt B. Och jag tror på lögnen. Det är alltså en förflyttning. Men jag har punkt A. Jag har församlingen på jorden. Och jag har punkt B. Jag har församlingen i himlen. Så det ska ske en förflyttning. Från punkt A till punkt B. Och då är frågan, är det en förflyttning från att tro på den sanna läran till att tro på den falska läran? Eller är det en förflyttning av församlingen från jorden till himlen? Det är det som är frågan. Och det är därför vi måste avgöra hur sannolikt är det att det talar om församlingens uppryckande. Väldigt sannolikt. Hur kommer jag fram till det? Jo, exegetiskt. Två gånger substantivet, 14 gånger verbet. Och i majoriteten av de fallen handlar det om en fysisk förflyttning. Det talar för att det handlar om församlingsuppryckan. Historiskt, förlåt mig, kontexten eller sammanhanget talar för det. Det var ju de sakerna som Paulus talade om och skrev om till dem. Det var ju just det som de hade funderingar om. Har vi blivit kvar här? Har uppryckan redan skett? Blir det ingen uppståndelse? Och så vidare. Det är sammanhanget. Och sist så såg vi också historiskt att det är många som har stått för det här, även då det är en minoritetssyn. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna. Och Herre, med de här orden så uppmuntrade Paulus församlingen i Thessaloniki att de skulle se fram emot uppryckande, Herrens återkomst. Inte ett andligt avfall och antikrists framträdande, utan en fysisk förflyttning av församlingen från jorden till himlen. Och Herre, vi ber för det att vi också skulle uppmuntra varandra. Inte bara med de orden, men att skriften är så rik. Den är så rik. Ett enda ord kan betyda så mycket Och hjälp oss, Jesus, att tolka Bibeln rätt, exegetiskt. Hjälp oss att se sammanhanget. Men låt oss också se vad människor har kommit fram till i historien. Men det är inte det som avgör vad som är rätt och fel. Det som avgör vad som är rätt och fel är vad ditt ord verkligen betyder i sammanhanget. Så välsigna oss nu, Herre, när vi går åt olika håll i ditt namn. Amen.